Det är fredagen den 12 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Hoppas att fredagskänslan så smått har börjat infinna sig hos er. Hoppas att ni hunnit lapa i er lite av majsolen som skiner. I alla fall här över Västra Järnvägsgatan i Stockholm. Några som inte bara smakat lite på nämnda sol utan marinerat sig i dess välgörande strålar. Det är mina kollegor som jag har med mig idag. Och de heter Peter Wennblad, Paulina Neuding och Tove Livendal. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Peter, hur är läget med dig?
Jag är lite lätt solbränd faktiskt, apropå värmande strålar. Jag har ju varit ute på landet, jobbat från landet hela veckan.
Ja, alltså, jag tänkte så här, när jag pratar med dig, då känner jag mig alltid lite tvingad att vara som loket på 90-talet när folk ringde in, att liksom kommentera något lokalt om men hur är det i Visby och hur är läget inför Almedalen. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Du behöver inte, det är ungefär likadant här som på alla andra platser i Sverige.
Ja, okej. Okay. Ja, det borde lokala veta.
Lite bättre, men...
Lite bättre. Ja, Tove, hur med dig?
Ja, men det är bra. Tack för att du frågar. Jag får ju ändå en chans att berätta att jag har tagit årets första dopp.
Mm, minsann. Varför det?
Vi var på redaktionsledningsinternat just, och det brukar bli så att agnarna måste skiljas från vetet då. Och jag brukar tillhöra dem som hoppar i, och det var 6 grader i Östersjön. Mm.
Det låter härligt, höll jag på att säga, men det kanske inte var så härligt.
Jo, men det är ju det. Alltså, det är ju en plåga att komma ner i vattnet, men man går ju väldigt snabbt upp och då kommer värmen, eftersom luften ju är väldigt mycket varmare än vattnet, och sen får man den här endorfinkicken och inte minst kapitalet att skryta om detta sen oförblommerat i sociala medier och på alla möjliga håll.
Men då måste jag ju sticka in här, Andreas, att när jag var tidningschef på Gotlands Allehanda, då hade vi ett årligt evenemang som heter Vårdoppet. Då badade man den 1 april.
Oj då.
Då var det ungefär lika varmt i vattnet som i luften.
Fantastiskt. Gotlands Allehanda måste ju ha tjänat massor av pengar på den tiden och ökat sin upplaga. Tove, redaktionskonferens. Vad gör man på en sån? Eller redaktionsledningskonferens till och med.
Absolut. Jo, men då sitter man och tar ut lite större riktmärken framåt. Vi är ju i en ganska hårt prövad bransch, och den som inte tar sig framåt kommer att sjunka. Så att vi har planerat både på kort och lång sikt. Mm.
Men ta med det här tipset från Peter Wennblad då, att vinterbada redan den 1 april, så då går det bättre för tidningen.
Vi ska ta det under övervägande.
Paulina, hur är det på din front?
Det är mycket bra.
Vad härligt att höra. Vad har du gjort i veckan?
Jag har bland annat varit på studiebesök. Det får man göra på den här arbetsplatsen. Man får gå ut i verkligheten och förkovra sig och lära sig nya saker.
Och studiebesöket var då?
Precis, jag fick komma till Djurgårdsskolan. Mm. Som är en liten skola med förskoleklass till årskurs 3. Som gör en väldigt bra sak, nämligen de lär barnen skrivstil. Mm. Så jag var inne i en årskurs 2 med en massa barn som satt och skrev jättefint om fjärilar, och jag fick prata länge med deras mycket kloka fröken Katarina, som hade mycket tankar om betydelsen av att få göra precis det och sitta djupt koncentrerad och skriva fint.
Det låter som att du hade en liten tidsmaskin och åkte tillbaka till 1932.
Det var väldigt idylliskt faktiskt.
Hörrni, det är dags att dra igång med våra ämnen. Det har ju som vanligt varit full fart på politikerna i veckan, så vi ska försöka hinna med så mycket som möjligt. Då tänkte vi skulle börja lite på skolfronten faktiskt, eller fortsätta på den som då Paulina redan har öppnat. Igår kom en debattartikel, eller förrgår var det kanske, nedslingen på konkurrentens debattsida, men ändå. Och då var det Handelshögskolans rektor Lars Strannegård som höll i pennan. Och då var det ord och inga visor minsann. Så här skrev han bland annat: det som har hänt är att gymnasiebetyg på sina håll har förvanskats till att bli en slags handelsvara, lockbete med syfte att dra till sig presumtiva elever, skriver alltså Strandegård. Och säger att betygen från gymnasiet inte längre kan användas som urvalsinstrument om det fortsätter så här. Istället så överväger då Handelshögskolan att överge det nationella antagningssystemet och införa egna antagningstester. Paulina, du skriver om det här. Du skrev väl om det så fort det hände. Vad skrev du?
För det första så skriver han ju om ett problem som är väl känt. Alltså det svenska skolsystemet, det finns inbyggda incitament som gör att det är rationellt för skolor att konkurrera med varandra med betyg. Och det här har vi vetat länge. Vi vet att det sker en betygsinflation.
Vilka incitament är det?
Det blir en attraktiv skola om elever vet att här får man höga betyg för lite ansträngning och sen ska man komma in på Handels till exempel. Det är en sån liksom, en mekanism som man ser. Men här handlar det om kommunala skolor, stiftelsedrivna skolor, aktiebolagsskolor. Och det är lite skilda mekanismer. Alltså, när det gäller de här påstådda då, elitskolorna, där tycker jag att det är väldigt viktigt att skilja på skolor som attraherar en finansiell och social elit och sådana som faktiskt erbjuder en elitutbildning. Det senare är väldigt ovanligt i Sverige. Och det är inte alltid samma sak. Så jag tycker inte att man slentrianmässigt ska prata om elitskolor. Men där kan man se att även en stiftelsedriven skola, en kommunal skola, kan vara sårbar för föräldrar som kräver det bästa för sina, alltså kräver höga betyg för sina barn, därför att man har en självuppfattning om att man är en elit och kanske förtjänar då bara det bästa. Mm. Så det finns sådana mekanismer också. Det är inte bara det här rent marknadsmässiga. Båda faktorer finns.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så här skrev Skandegård också, han avslutade ganska kärvt. Gymnasieskolornas betygssättning har lett till en tillitsskada som knappast är en liten sak. Den går att reparera, men då måste det gå fort. Utan tillit till samhällsinstitutionerna äventyras meritokratin och därmed tilltron till demokratin. Det är ganska stora ord här, Paulina. Är det vad som står på fel?
Det är helt befogat. Alltså, betygssättning är myndighetsutövning. Mm. Vi har ett antagningssystem i Sverige som går ut på att du skriver inte en uppsats som sen bedöms och som du blir antagen på, så som det är i andra länder, utan det är betygen och de behandlas som om de vore objektiva mått, jämförbara över alla skolor. Och det är de inte. Man kan tänka sig att man går i en väldigt bra skola som ställer höga krav och har höga krav för höga betyg. Då blir man straffad i det här systemet, därför att det finns andra skolor där mammorna råkar vara väldigt påstridiga och kräva att deras barn ska ha höga betyg, för annars sitter rektorn löst. Då blir det liksom, hypotetiskt exempel, då blir det inte rättvist. Och då är ju, eftersom systemet bygger på att det ska vara på det här sättet, så skadar det tilliten till samhället.
Helt exakt, sätt. För det här är ju då den kanske första myndighetsutövningen som uppväxande släkter stöter på. Kanske en av de största också, för det avgör en hel del av livet. Och om den helt enkelt uppfattas eller är orättvis, felaktig, går att manipulera, så är det ju ett svek av enorma mått, skulle jag säga. Nu är det jag som uttrycker åsikt, det ska jag egentligen inte göra, men jag tycker det är rätt som
ja, men tänk dig själv att du går miste om din plats på Handel som du hade varit berättigad till, därför att systemet inte fungerar som det ska. Det är ju väldigt, väldigt allvarligt.
Tove, varför har det blivit så här, tror du?
Oj, ja, här är det liksom den här långa historiebeskrivningen av vad som har hänt med det svenska utbildningsväsendet från lägsta nivå till högsta, eller lägsta ålder till högsta nivå. Och jag tror att vi har inte, det har ju, om man tar på den högre nivån, om man tittar på liksom det som då de här gymnasiebetygen sen ska räcka till, så har vi ju haft en politisk idé som handlade om att alla ska kunna gå på universitet och högskola. Att det fanns ett politiskt uttryckt mål. Och där vet vi att alla i befolkningen är liksom inte, har inte förutsättningar att klara en akademisk utbildning. Och det har ju lett till att vi har sänkt kraven överlag. Så det är en sån trend. Men sen har vi ju varit på skolfrågan i många andra avseenden och tittat på att det har varit väldigt mycket annat än kunskap som har stått i fokus när vi har utformat läroplaner, som Paulina har skrivit om, men också vad vi har, liksom, hur vi har sett på skolan, vad det är för någonting. Där finns det till exempel så här undersökningar som visar jättetydligt att om man frågar västerländska föräldrar vad är viktigt med skolan, så kommer de säga att barnen har roligt och har det bra. Medan man frågar till exempel asiatiska föräldrar, det är att de liksom ska prestera väl och liksom kunna ta sig vidare. Och det är klart att alla de delarna som finns runt skolan kommer att påverka utfallet av den.
Den här lilla detaljen att vi uttalat vill att skolor ska konkurrera om elever, och dessutom finns ett incitament att vissa skolor drivs av företag som tjänar pengar på att få fler elever, och just betyg anses vara en del av den produkten som så att säga levereras. Har den med saken att göra?
Det har den, och det är därför man redan från när man satte det i sjön skulle ha sagt till att till exempel sett till att man har oberoende rättningar och centrala prov för att få jämförelsepunkter som inte blir, kan misstänkas att man lägger andra intressen i dem. Men sen tycker jag att den här, kanske det blir en pedagogisk insikt som följer av de här senaste avslöjandena, att det är inte bara friskolor så att säga, som använder detta, utan det finns egenintressen som bara inte är monetära, utan det kan ju vara egenintresse att du vill att din skola ska vara bra och du har betygsinflation som även dyker upp i kommunala skolor.
Paulina?
Nej, men där har ju vi olika syn. Jag tycker inte att aktiebolag har en plats i skolan, därför att aktiebolag har som främsta uppgift att göra vinst och en skola har en helt annan främsta uppgift. Men som sagt, alltså det här problemet kan inte isoleras kring frågan om vinst eller inte vinst, och vi hamnar väldigt lätt där i debatten. Och tog vi inne på något jätteviktigt. Alltså, jag tror inte vi förstår, vi som är inne i det, hur otroligt flummig den svenska läroplanen är. Alltså, det finns inte tillräckligt tydligt angivet vad eleverna ska kunna egentligen. Om man då jämför med England, jag har roat mig med att beställa hem böcker utgår från den engelska läroplanen. Vad exakt ska du kunna i olika årskurser? Det är alltså, skillnaden är fullständigt gigantisk. Det är väldigt, väldigt tydligt angivet exakt vad eleverna ska kunna för någonting. Så att det här flummeriet kan inte underskattas, den effekten det har.
Vi släpper in Peter innan han sitter och somnar till alldeles. Vems fel är den här betygsinflationen som handelsrektor varnar för?
Oj, det var en enorm fråga. Jag tror att Paulina och Tove har fångat mycket av det, och jag tycker inte minst det sista som Paulina var inne på är viktigt, alltså att även om vi inte hade skolval och på så att säga konkurrens i skolvärlden, så är ju betyg otroligt svårt att sätta med de betygskriterier som är.
Att målrelaterade betygssystem leder till glädjebetyg är välkänt, såg jag att forskaren Gabriel Heller Salgren skrev idag på Twitter. Förut hade vi inte målrelaterade utan relativa betyg. Bör de återinföras? Öppen fråga. Nej, varför inte det? Och ta inte det med att femmorna är slut, för det var inte sant.
Det är visst sant, jag har hört det själv.
Jo, jag har också fått det beskedet.
Ja, fast det var, då hade man ju missförstått
systemet. Men problemet är att då utgår det ju från vad du råkar hamna i för klass eller befinner dig på för ort eller sådär. Det förhåller inte till just kunskapen som du ska ha med dig. Och därför så tror jag att det är flera saker man ska göra. Dels ska man se till att det blir just det att du hyfsar upp systemen, att du får oberoende rättningar och centrala prov, så att du har någonting att hålla dig efter och att du eliminerar de här typerna av misstankar som finns idag och ibland med fog. Men också att vi hittar sätt för olika utbildningar också utforma test och prov. Vad är det du behöver kunna för att läsa det här? Och där finns ju, jag hade en klasskompis som excellent kunskap när det gäller de estetiska talangerna, men som hade stora inlärningsproblem, och det var 5-0 i gamla systemet för att komma in på frisör. Vilket är en orimlighet att du ska mätas på den teoretiska kunskapen för att kunna visa prövningen för ett praktiskt yrke. Så den sortens så här mismatch borde man ju komma till rätta med också.
Jag ska bara lägga till det här om när det gäller relativa betygssystemet. Det var aldrig meningen så att varje klass skulle ha den här fina bell-curven, utan det var meningen att hela elevpopulationen skulle ha det. Sen är det möjligt att det missuppfattades av många lärare att man då påskat femmorna var slut, men så var det ju inte tänkt.
Det blir inte alltid som man har tänkt.
Det blir inte alltid som man har tänkt. Nej, det systemet hade sina fel också. Intressant det här du säger om estetiska. Lotta Edholm fick nämligen en fråga idag. Hon intervjuades i någon tidning, möjligtvis Vår, jag minns inte. Hon tyckte då att centrala prov skulle användas mer då för att kunna, och det skulle då kunna användas även för att kunna titta på betygen i ämnen som inte testas av centrala prov. För då sa hon exempelvis så att det är väldigt ovanligt att någon som har i svenska och matte helt plötsligt bra i hemkunskap. Men det är väl inte alls särskilt ovanligt. Det var en ganska konstig formulering av henne. Är det någon som har sett det här?
Nej.
Okej. Okay. Förstår ni vad jag menar?
Att det
var en, ja, hur de centrala proven... om de skulle kunna användas mer. Paulina, du ville säga något?
En viktig sak är att det här är inte nytt. Man har vetat om dels att systemet är felkonstruerat. Det har vi vetat under väldigt lång tid, lika länge som systemet har funnits. Men just Handelshögskolan, alltså när vi gjorde NEO för 100 år sedan så gjorde jag en intervju med Magnus Henriksson som är välkänd för lyssnare av den här podden. Tidigare professor på Handelshögskolan. Och han sa då 2014 att studenter kom in på Handels med betyg som var högre än vad de förtjänade. Och att det ofta handlade just om de här lite upplevt tjusigare skolorna i Stockholms innerstad som helt enkelt hade ett då, lite inom citattecken finare klientel. Och då sa han så här, vi får en situation där de fina skolorna med de fina eleverna sätter högre betyg än vad eleverna förtjänar. För det är klart att våra ungar ska komma in på de mest prestigefyllda utbildningarna. Så när jag läste upp det här citatet igår när jag pratade med Handelshögskolans rektor Lars Strandegård så sa han att ja, det är precis det här han pratar om. Och han nämner då ett antal skolor som uppfattas då som tjusiga. Campus Manila, Lundsberg, Östra Real, Täby enskilda gymnasium. Alla de här skolorna har fått kritik av Skolverket för att man, det råder oklarhet kring betygen. Och det finns en diskrepans då bland annat mellan nationella prov och betygen. Så nu var det ju en nyhet i veckan om just Campus Manila. Om att det hade funnits fusk där på prov. Alltså en helt orelaterad nyhet. Och då skrev en massa tidningar oreflekterat om elitskolan Campus Manila. Och det, jag tycker man ska vara försiktig med det, för Sverige har väldigt få elitskolor i liksom akademisk mening, att det är spets. Men gott om skolor som samlar någon slags social ekonomisk elit. Mm.
Peter, vad kan vi se i fortsättningen här? Vad ligger i korten? Nu går ju ändå Handelshögskolan som då är en känd elitskola ut och... minst sagt liksom höjer ett varningsfinger och väldigt många verkar ju hålla med. Är vi på väg? Hur ska politikerna helt enkelt komma vidare? Hur ska de lösa det här?
Alltså, vår frånvarande kollega Mattias Svensson har ju en intressant text på måndag om att, alltså det är ju lätt att se det här som ett misslyckande att Handels överväger att införa någon slags intagningsprov. Men att det faktiskt kan vara en väg som är värd att pröva för fler utbildningar. Just för att alltså, vad politiken än gör, det är väldigt svårt att åstadkomma likvärdighet i betygssättning. Oavsett om de är relativa eller målstyrda. Och i grunden handlar det också om att så här, det är väldigt svårt att åstadkomma likvärdighet i skolan, alltså i utbildningen. Mm.
Men Peter, nu får jag bara säga emot det lite, för nu beskriver jag ändå Lars Strandegård en utveckling som har kommit. Det är inte så att det alltid har varit ett jättelikt problem som det är idag, utan tolkar man honom rätt så är det här ett problem som har växt sig större och större. Det innebär att det funnits en tid då det inte har varit lika stort problem, så att du framställer det nästan som, ja det är jättesvårt, men om det inte alltid har varit ett problem så borde man ju kunna återgå till ett läge där det inte alltid är ett så stort problem i alla fall.
Ja, men jag tror att det finns en del i det som en del av förklaringen ligger i det som Tove tog upp, nämligen att idag jämfört med för 25 år sedan så är det så många mer eller så många fler som går högre utbildning. Alltså den här hade vi haft lika många som läste högre studier för 25-30 år sedan så tror jag åtminstone en del av den här problematiken hade funnits redan då.
Okej, vi ska gå vidare men vi ska stanna inom utbildningens underbara värld. Då gäller det ett beslut från regeringen som ni har säkert hört talas om. Att man har bestämt för att ändra mandatperioden för externa styrelsemedlemmar i universitetens styrelser. Som alltså utsätts av regeringen. Idag är det 3 år, det ska bli 17 månader. Orsaken är att regeringen vill få in mer säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna. Detta har väckt skarp kritik. Rektorerna för drygt 30 universitet och högskolor, och det är nästan allihopa, har skrivit ett brev till regeringen där de protesterar. Så här skriver de. Beslutet kan inte annat än tolkas som ett misstroende mot den nuvarande styrelsernas kompetens och den rådande processen att utse dessa. I förlängningen riskerar beslutet att utgöra ett hot mot lärosätenas självständighet och därmed möjligheten att kritiskt söka ny kunskap, följaktligen ett hot mot den akademiska friheten. Så det är så att regeringen och utbildningsministern Mats Persson kritiseras alltså av en ganska enig akademi, men samma Mats Persson får stöd av Svenska Dagbladets ledarsida och Tove som har skrivit om det här veckan. Tove, varför är det här rätt?
Jag skriver inte att det här, att jag vet om det här exakt är som den här åtgärden som nu föreslås. Dels så tycker jag inte att det är en jättestor sak. Det är inte så att demokratin hotas av detta, utan det är statliga myndigheter. Det finns ett utnämningsförfarande till styrelserna som regeringarna, som oavsett vem de sitter då, har en del i. Och det här är liksom en del av styrinstrumentet. Och det som föranleds nu av att Mats Persson går ut är att han säger att vi har ett liksom exceptionellt annat förändrat säkerhetspolitiskt läge. Och vi behöver se över kriterierna för liksom kompetensprofilen för personerna som ska befolka universitetens styrelser. Och jag tycker att den frågan i sig, alltså den är på allvar. Den är riktig och den är viktig, och det finns, i min text så tar jag upp exempel på där man kan se att universiteten inte riktigt har reflekterat över vad Kinas förändring under Xi Jinping har inneburit i kombination med en extrem offensiv politik som har handlat om att liksom använda universitet för att skaffa sig mer kunskap och makt. Så att jag tycker att Mats Persson gör rätt som står kvar i det här. Sen blir det ju så när man tittar på hur universiteten argumenterar, för här uppfattar jag att det här blir liksom, frågan blir liksom använd som någon slags proxy för att man överlag funderar på vad händer med Sverigedemokraterna i regering, och är vi på väg mot ett Ungern, är det här första steget eller sådär. Det är en separat fråga, men när universiteten då så tar i och säger det här är vårt oberoende och sådär, det är inte oberoende, säger jag då, eftersom ni är statliga myndigheter. Vill ni ha ett oberoende, då är det ju bättre att ta upp den handsken som den tidigare borgerliga regeringen har kastat, som har handlat om att göra universiteten verkligt oberoende, både liksom finansiellt, och är man det finansiellt så kan man också stå, så att säga, strunta i vilka regeringar som sitter där. Men det har ju svenska universitet inte varit intresserade av att göra. Mm. Så att här finns det ju någonting som tycker jag skorrar i hur universiteten argumenterar.
Du skrev ju en del om Uppsala universitet, och rektorn där, Anders Hagfeldt, har också inkommit med replik som publicerades idag. Han skriver bland annat: Tove Livendal har rätt i att det är viktigt att ta säkerhetsfrågorna på allvar, men jag vänder mig starkt mot bilden att svenska lärosäten skulle vara naiva. Internationella kontakter bedöms från fall till fall. Vad tänkte du om hans svar när du läste det?
Ja, jag tänker, dels så tänker jag att jag ska återkomma i en längre artikel om just det här med vad oberoende innebär. Men Jojje Olsson, som jag har gästat oss i podden tidigare, som är Kina-analytiker, han har ju påpekat att vi under lång tid har haft den här kunskapen tillgänglig. Sen har både medierna varit dåliga på att plocka upp det. Det är liksom först, han skrev häromdagen i sociala medier, att det är först när till exempel Säpo eller Totalförsvarets forskningsinstitut, som skriver det i en rapport, då reagerar vi journalister också. Så här finns det kanske en hemläxa för oss att göra också. Men också att universiteten, det finns en aningslöshet här. Och det är klart att jag tänker att det är kanske som när man, jag har suttit och tittat lite grann också på hur man har uttryckt sig kring de här samarbetena, och det har ju funnits en vilja att verkligen se att nu händer det jättemycket i Kina, de tar verkligen position och här är en potentiellt fantastisk partner som har jättemycket pengar, resurser, personell resurser helt enkelt. Så att det har varit lätt att förstå varför svenska universitet var så lockade av det. Och det är också så att inom väldigt många forskningsområden så behöver du jobba tillsammans för att få och nå stora forskningssamarbeten. Men här behöver ju, precis som vi nu omprövar beroendet av Ryssland och energifrågan till exempel, behöver se att om det här samarbetet och ömsesidiga beroendet kommer, om den andra partnern har en helt annan idé om vad man ska göra med den kunskap man får, då kanske det samarbetet behöver omprövas. Mm.
Vad säger ni övriga som har följt den här frågan och läst vad Tove skrivit och så vidare? Paulina, tänker du som Tove?
Ja, men det är helt uppenbart att det här har blivit en proxydebatt som handlar om att delar av svensk offentlighet går nu och väntar på att kunna säga att Sverige håller på att bli som Ungern. Mm. Och sen så tar man varje givet tillfälle att säga det och ropa vargen kommer på ett sätt som är helt oförlåtligt.
Okej, okay, så det är huvudsakligen så vi ska förstå det, någon sorts politisk logik bakom det hela.
Ja, precis.
Peter, har du någonting att tillägga i frågan?
Nej, jag har samma uppfattning. Jag tycker att det här är en ordentlig överreaktion från de här. Alltså det här är ju det sa inte du här i inledningen, Andreas, men det är väldigt viktigt. Det här är alltså en tillfällig förändring av mandatperiodens längd. Som handlar om att alltså, de här nomineringsprocesserna är ganska långdragna. Så alltså, får man inte in säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna nu, då kommer man inte få det förrän om 3 år. Och det är ju liksom eoner av tid i det säkerhetspolitiska läge vi är. Så att, jag tycker det här är närmast en förändring av närmast administrativ karaktär.
Närmast kosmetisk natur, tänkte jag skulle säga. Okej, men vad bra. Jag kan säga så här att vi kommer följa upp det här ämnet redan nästa vecka i podden, så håll utkik efter det, så ska vi fördjupa oss ännu mer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är intressant att ni pratar om politiska överreaktioner, för det är nämligen vårt nästa ämne. Som jag tycker kanske överreaktioner, andra tycker kanske att de är berättigade. Men de senaste veckan har det blivit uppenbart att Socialdemokraterna testar en ny eller nygammal strategi i sin kommunikation. Det handlar om att man skärper retoriken mot regeringen och regeringsunderlaget. Höjer oddsen helt enkelt. Det märktes i partiledardebatten i söndags i SVT. Det märktes i den debattartikel som Magdalena Andersson skrev också i helgen. Samt inte minst i ett antal välregisserade nyhetsartiklar om Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som har publicerats de senaste veckorna. Och kort sagt är budskapet där att handskarna är av. Det är lite one by one, the free lands of Middle Earth fell under the power of the ring, but there were some who resisted. Det vill säga att demokratin är hotad och nu gör S allt för att rädda den. Peter, Magdalena Andersson höjer den politiska temperaturen till en farlig nivå, skrev du i veckan. Vad är det som är farligt och varför?
Jag gjorde ju en liknelse med klimatförändringarna. Där pratar man ju om att risken för en tipping point, alltså när temperaturhöjningen kommer till en nivå där den som startar processer som man inte har kontroll över och inte vet vad de leder till. Och jag är faktiskt rädd för att vi Socialdemokraterna, min uppfattning är att de tänker väldigt kortsiktigt här, så de vill vinna kortsiktiga fördelar, men de har ganska vaga aningar om konsekvenserna på lite längre sikt av att höja tonläget på det här sättet och höja konfliktnivån.
Men vad är du rädd för konkret? Vad kan hända?
Ja, men alltså, det, om man nu ändå ska prata om att risker för demokratin, alltså att börja, alltså, inte avhumanisera, men att gå till så hårda angrepp mot sina politiska motståndare, det är ju det i sig kan man ju se. Liksom, när demokratier som det finns en bok som heter How Democracies Dies, tror jag heter. Alltså hur, det är ju en del i hur demokratier kan monteras ner inifrån. Det är ju, tonläget är ju en del i det, och konfliktnivån, alltså när man inte klarar av att längre föra ett vuxet konstruktivt samtal med varandra.
Nu är jag lite elak på dig, Peter, men jag sammanfattar det med så här att när Socialdemokraterna varnar för att demokratin är hotad, då hotar de demokratin.
Ja, det var det jag befarade att du skulle sammanfatta det. Så jag tror ju inte att demokratin är hotad, men jag är orolig för de konsekvenser som vi inte vet vilka de blir av det här konfliktnivån.
Paulina, kan man utesluta att Socialdemokraternas oro är genuin?
Det beror på var i partiet man tittar. Jag tror att det går att skrämma upp folk helt ordentligt med den här typen av retorik genom att säga att det finns bara en legitim politisk kraft i Sverige och utmåla antingen regeringen eller när den är opposition som illegitim som man har försökt göra. Men då frågar man ju på något sätt också ett normalt politiskt samtal. Mm. Och det är klart att det är farligt. Och jag menar, det pratas mycket om att Magdalena Andersson har pratat med Anne Applebaum, som absolut inte är något facit i de här frågorna. Anne Applebaum har ju tagit ganska extrem ställning i en massa frågor, bland annat och kring migrationen, som uppenbarligen det är en person som inte, som jag ser det, ser hur den konflikten har spelat ut i Sverige. Först en extremt hög invandring från 10-20% utrikesfödda inom loppet av 20 år. Och inte förstår vad det har fått för effekter när opinionen inte har varit för en sån sak. Sen så tänker jag på en annan sak. Alltså, tänk för ett ögonblick att det hade varit Jimmy Åkesson som sa att då tycker jag du ska vara tyst till Magdalena Andersson i en debatt.
Som hon sa i söndags.
Ja, alltså det hade ju gråtits floder på. Vi hade inte pratat om någonting annat. Det hade varit slutet för den svenska demokratin på varenda kultursida, på varenda ledarsida. Socialdemokraterna ägnade så mycket tid åt att prata om Sverigebilden när människor började oroa sig för det här med att det sprängs bomber varje vecka i Sverige. Det fick man inte prata om, det var Sverigebild. Man ska inte prata om det utomlands, för det var jättefarligt. Men nu kommer man runt och pratar om att liksom den svenska demokratin inte är fullt fungerande längre. Så det handlade aldrig om Sverigebilden, det handlade om Socialdemokraterna-bilden. Och det är otroligt lågt och farligt.
Jag släpper in Tove här. Vad tänker du om det Paulina och Peter säger om Socialdemokraternas nygamla retorik?
Ja, men det är ju, tycker jag, väldigt illavarslande. Jag tror det var våran tidigare politiska kommentator Göran Eriksson, som nu befinner sig i USA, som skrev en analys om att Magdalena Andersson använde Bidens ord om när hon talar om vårt lands själ står på spel. Och det gör hon ju, men hon använder ju samtidigt också Donald Trumps förhållningssätt till liksom motståndare och verklighet. Och jag vill ju inte ha hit den amerikaniseringen av svensk politik. Och nu ser jag liksom en ständigt klokröst Vidar Andersson på Folkbladet som sitter och försöker förgäves säga till sina partikamrater att ni vet att liksom motståndarna är inte odemokratiska lögnare. Att styra landet och kommunerna är inte fascism, det är liksom demokrati. Och där finns ju en slags ovilja att acceptera att ett parti har vuxit sig starkt, för 20% av väljarstödet och ingår i ett regeringsunderlag. Det är så demokrati fungerar. Det kan bli ett utfall av det. Där finns ju en ovilja. Och jag förstår ju inte heller, jag tror det var Peter som sa det när vi pratade om det på något internt morgonmöte någon gång, att vilka väljare ska man förvänta sig vinna, eftersom de man har förlorat har gått till SD i stor utsträckning?
Det var en fråga. Vi tog nämligen upp det här i podden igår, och då hade jag Stickan Ljunggren och Lotta Ilona Heirinen som gäster, båda socialdemokratiska ledarskribenter. Och vad som sades då var väl kanske inte att det var inte liksom marginalväljaren som hoppades att man skulle vinna över. Däremot handlade det om att stärka och tala till den inre gruppen, alltså de egna väljarna som tror, men också till människor ute, liksom akademiker i storstäder liksom, som kanske har en känsla, som skulle kunna dela den här oron. Liksom. Sådana grupper, sådana som är verksamma inom fackförbund och folkrörelser och folkbildning och så vidare. Att där, samt som Stickan uttryckte, att vrida om kniven så mycket det bara går inom Liberalerna. Och så är det såklart.
Men det är ju också, alltså det är ju att lämnas även de sina sticket och säga att vi har inget att erbjuda er förutom rädsla och skräck. Vi har ingen konkret politik. Det är inte så att vi säger att här vill vi att Sverige ska vara. Det här är vårt politiska projekt. Utan det enda vi kan göra är att skrämmas med någonting som delvis ligger utom vår kontroll.
Ja, men det sades faktiskt också igår i podden, att jag tror det var Lotta som sa det, att man vinner ju inte val bara på att skrämma med den andra, man måste ju ha någonting annat också. Paulina, du vill säga något?
Man kan göra det väldigt obehagligt för liberaler nästa gång de är på ett mingel. Alltså underskatta inte effekten av det. Det handlar inte bara om väljare, det handlar om att det ska vara jobbigt för liberaler att gå runt bland sina kamrater i Europaparlamentet. Det, liksom, Det finns liksom en social skamfaktor kring de här frågorna som inte är att underskatta.
Ja, och som liberal tycker jag alltid är obehagligt att vara ett mingel. Peter, lite mer input från... Ja, just det. Hur tror du, funkar det här på något vettigt sätt politiskt för Socialdemokraterna?
Nej, jag är inte så säker på det. En slutsats i Socialdemokraternas eftervalsanalys var ju just att, vad säger, feedbacken från partiorganisationen var att det här med att skrämmas med Sverigedemokraterna, det funkar inte i valstugan. Alltså, när du träffar väljare i det liksom politiska fotarbetet så måste du ha konkreta politiska förslag att presentera och argumentera för. Jag skrev idag om just det här att jag har svårt att se hur... Jag förstår att liksom Magdalena Andersson går igång på den här retoriken, men jag har svårt att se att den funkar liksom för den lokala partiorganisationen i Ulricehamn. Alltså i det lokala politiska arbetet, där är ju dina politiska motståndare, det kan ju vara, de kan ju bo i samma trappuppgång, man träffas på föräldramöten och på ICA och på med samma föreningar och sånt där. Så det här går helt på tvärs med den lokala, alltså både det svenska konsensuskynnet, vi gillar inte, svenskar gillar inte hög konfliktnivå, och hög konfliktnivå fungerar heller inte i en lokal politisk kontext, utan det funkar på Twitter och i TV.
Det är svårt att utkämpa andra världskriget i en trappuppgång i Ulricehamn, det kan jag nog hålla med om. Men är det inte lite så här enkelt att dels att Magdalena Andersson verkar gilla det lite, hon kom ju bort lite i valrörelsen när hon skulle vara presidentkandidaten som bara skulle omväljas. Man har ju, det är ju långt till valet, man har bra opinionssiffror, man kan väl testa det här ett tag och se hur det går. Det kan inte vara så enkelt, nu kanske jag är cynisk, men att... Och så ser man, och grejen är att hoppet att Liberalerna ändrar sig och byter lag, det lever ju förstås fortfarande. Det står ju 51-49 till liksom ena sidan där, men det kan ju växla. Så att, för mig är det inte jättekonstigt om man testar det. Eller vad säger du, Peter?
Nej, jag tycker inte att det är konstigt. Men jag tycker att det är väldigt kortsiktigt och självupptaget.
Men ni vet ju att när vi kommer till valet 2026 så kommer ju ingen år 2023 ha sagt att demokratin var hotad eller något sånt där. Det är ju, det kommer naturligtvis ha glömt bort då. Det frågade jag för övrigt mina socialdemokratiska gäster om igår. Tror ni att det blir val igen 2026? Och det medgav ju då att de trodde faktiskt det. Men Paulina, du och jag som har liksom deltagit i såna här kulturkrigsfrågor länge, vi känner ju igen det här väldigt väl från andra frågor. Ibland blir jag bara liksom så trött på att bara fortsätter och fortsätter. Men har du någon reflektion på hur hanterar man det bäst när ens motståndare så att säga löper emot på den här typen av retorik?
Nej, men ibland så går vi tillbaka och tänker på det här med allting som någon gång har varit fascism i den svenska offentligheten. Du nämnde förra veckans podd att för bara några månader sedan så fick man plötsligt inte säga politisk vilde, för det var avhumaniserande.
Ja,
men det får man säga igen nu. Alltså, det finns en gräns för hur många gånger man kan ropa vargen kommer, tror jag, innan folk bara...
Fast vissa har hållit på med det 15-20 år. Det började man ju redan med när Folkpartiet föreslog språktester 2002.
Visst, och de går fortfarande till jobbet på samma tidningar. Och jag vet inte om de inte låtsas som någonting eller hur det funkar. Mm. Det är väl en fråga om status. Alltså man, så länge man lyckas bibehålla samma sociala status så kan man väl fortsätta säga... Så kan man väl liksom byta åsikt obemärkt. Jag tror att det är en sån fråga.
Det är möjligt. Ska vi summera upp lite? Tove, har du något avslutande att säga? Vad tänker du ske framöver?
Jag tänker på att de flesta som jag har hört, och det har ju varit både människor som jag känner men också sådana som jag inte känner. Till exempel så åkte med en taxichaufför häromdagen som hade lyssnat på partiledardebatten och inte riktigt klarat av det. Därför att han tyckte att det var sån... Ja, men du vet, nivån är så himla låg. Vi hade ju den i söndagskväll. Det finns ingen som har sett den som tyckte att det var någonting positivt. Utan det är ju ibland som jag kan få känslan inför förundrat och väldigt sorgligt att USA med liksom 340 miljoner invånare, att de presidentkandidater de har lyckats få fram är liksom... Herregud, ni kan mycket bättre, tänker man. Och när man ser då den här debatten, är det här det bästa den svenska politiken kan åstadkomma? Då blir man ju, trött är ju bara förnamn, man blir ledsen därför att nivån är så himla låg. Och jag tänker att det finns en, det måste finnas en gyllene möjlighet för en, alltså ett annat förhållningssätt till politiken. Jag tycker i och för sig att Ulf Kristersson då, han kommer ju bort lite grann i sådant här skrikformat, men där var han faktiskt fortsatt den vuxna i rummet och höll sig till sak och höll sig på någon sån rimlig samtalston. Och jag tror att det kommer komma en större efterfrågan på det. Jag tror inte att det som Socialdemokraterna nu erbjuder, att ja, jag har svårt att tro att det finns en stor efterfrågan på det, utan tvärtom tror jag, tror lika mycket som hoppas att det kommer en motreaktion.
Mm. Avslutar vi ändå på en optimistisk kalufs där. Vi ska gå vidare. Och Tove, då har du lite nyheter angående sidan och bemanningen framöver. För det gäller årets sommarvikarier.
Ja,
berätta.
Nu blir det sommar. Ja. Nu blir vi glada igen. Jo, men idag på eftermiddagen så har vi, eller förmiddagen var det precis före lunch, så berättade vi om årets sommarvikarier. Det är alltid så roligt att få göra det. Så att, det finns ännu en intervju på hemsidan med de tre som kommer. Och det är Henrik Dahlgard som är... ja, han håller på med en master just nu i idé- och lärdomshistoria. Och sen är det Linnea Dubois som kommer tillbaka. Hon var ju hos oss i fjol och hon är i vanliga fall ordförande i Fria Moderata Studentförbundet. Och sen är det John Norell som doktorerar i nationalekonomi i Stockholms universitet.
Som vi har hört i podden som gäst faktiskt.
Precis. Så att det, nej, men det känns väldigt roligt att få... Det är alltid... Dels är det ju... Vi är ju ganska åldersmässigt homogena i redaktionen nu. Så det, är också,
det är mycket 90-talsnostalgi.
Ja, det är ju det. Och vi har liksom samma populärkulturella referenser. Men det är alltid nyttigt när det kommer in personer från andra generationer som har liksom, levt i delvis... Vi har ju levt i olika Sverige. Mm. Så att det ser jag mycket fram emot.
Och alla passerade skrivstilstestet?
Det är överlåtet Paulina att kontrollera.
Ja, jag trodde för ett ögonblick att Tove skulle säga att vi var ganska åldersstigna. Men det kanske vi är det med.
Nej, det var vansinnigt. Paulina, är du nöjd med årets sommarbemanning?
Mycket. Det skulle bli väldigt roligt.
Peter, du missade chansen i år. Kommer du söka nästa år?
Att bli sommarvikarie? Ja. Jag tänkte ta chansen att vara ledig.
Det låter klokt. Bara en sista fråga, Tove. Om man vill bli något så fint som sommarvikarie, vad ska man göra? Vad ska man lära sig? Vad ska man utveckla för färdigheter, tycker du, för att så småningom kunna söka och bli sommarvikarie på Svenskans ledarsida?
Man ska läsa mycket, man ska skriva mycket och så ska man odla en politisk självkänsla. Det är det jag tycker utmärker Svenska Dagbladets ledarredaktion. Alltså att man är trygg och medveten om vad man har sina egna värderingar och så kan man hantera att andra tycker annorlunda.
Mm. En som har politisk självkänsla, det är Peter Wennblad. För så här rubbar han nämligen en text. Han som precis har talat om att man ska hålla nere konfliktnivån, han rubbar en text så här: Naturskyddsföreningen är ett klimathot.
Ja, det var ju deskriptivt.
Precis, det var inte det minsta konfliktsökande.
Nej.
Jag tänkte först fråga så här, Peter, varför ska du alltid jävlas med folk? Men nej, vad ligger bakom detta?
Ja, egentligen mycket enkelt. Naturskyddsföreningen släppte en rapport här i veckan som i korta drag beskrev kritiken mot miljölagstiftningen och krångliga miljötillståndsprocesser som en myt. Men jag menar ju själva verket, och inte bara jag, utan det har ett enat näringsliv gjort i många år, att de här långa, krångliga och oförutsägbara miljötillståndsprocesserna är den enskilt största bromsklossen för företagens klimatarbete. Men Naturskyddsföreningen har ju enorma problem att se, kanske inte se, men åtminstone erkänna målkonflikten. Att har uppstått en målkonflikt i miljöarbetet mellan lokal miljönytta och klimatnytta, kortsiktighet och långsiktighet. Och då släpper de istället en rätt bizarr rapport som försöker hävda att miljöbalken i själva verket är motorn för klimatarbetet.
Och det stämmer inte?
Nej, det kanske stämmer på Naturskyddsföreningens kansli, men de kan fråga valfritt företag och de kommer att säga nej. Mm.
Men bra, och det här skrev du i veckan och det kan man då läsa på sidan. Vi ska gå vidare. Då tänkte jag att det är dags för mitt favoritmoment här i podden. Det är det som heter Svar direkt. Då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att görsnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag likt en hörna från Jocke Nilsson skruvar in en boll rakt i mina kollegors pannor så de får nicka vart de vill.
Är det Janne Eriksson som tar...
Ja, det får vi se om det blir. Eller om det blir någonting annat. Nicka gör man genom att säga ja eller nej eller vara för eller emot. Helt enkelt att ge ett svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Oh, ja.
Då säger jag så här. Statliga banken SBAB bör ges i uppgift att pressa bolåneräntorna. Detta kan göras genom att avkastningskravet på bolaget sänks från 10-5% utöver statsobligationsräntan. Det föreslår Vänsterpartiet. Och så skriver man så här. För en familj med ett bolån på 2 miljoner kronor kan Vänsterpartiets förslag ge sänkta bolånekostnader med cirka 10 000 kronor brutto per år. Vad tycker redaktionen om detta? Sänka avkastningskravet på SBAB för att de i sin tur ska pressa boräntan. Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Vet ej.
Peter, du var snabbast. Varför är inte det här ett bra förslag?
Jag är väldigt tveksam till att staten ska ha en bank överhuvudtaget. Och att ha en statlig bank, alltså en sänkta marginaler eller sänkt avkastningskrav, det är ju egentligen ett annat ord för högre risker. Alltså att man låter SBAB ta högre risker med statlig uppbackning. Det blir en snedvridning av konkurrensen. Mm. Dåligt förslag.
Tove, vill du lägga till något?
Nej.
Tummen ner där alltså. Då tar vi nästa. Ukraina behöver mer militärt stöd, det skriver LUFs ordförande Erik Berg tillsammans med Oleksandr Sanchenko som är ordförande för president Zelenskis partis ungdomsförbund. Detta skriver de på DNs debattsida. Detta bland annat genom att, ja, det ska då ske genom att Sverige behöver förbereda sig för att stötta det ukrainska motståndet med JAS 39 Gripenplan. Vad tycker redaktionen om detta? Bör Sverige skicka Gripenplan till Ukraina? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Nej.
Vet ej igen. Det känns som en fråga man ska vara insatt i innan man har åsikter om.
En som har insatt är Tove. Varför tycker du det här är ett bra förslag?
Ja, egentligen av de argumenten som jag upprepat tidigare att det är så här, vi Sverige har inte råd att Ukraina förlorar helt enkelt. Kostnaderna för oss, riskerna för oss är ja, de är ohanterbara. Mm. Att hantera ett faktum att vi skänker bort försvarsmaterial i det här läget är hanterbara i jämförelse med scenariet att Ukraina förlorar.
Peter, du håller inte med. Varför inte?
Nej, men jag ser en... Vi vill att Ukraina ska vinna, men vi vill inte utlösa ett världskrig. Och slänger man in flygvapen i det här så ökar riskerna för eskalation. Mm.
Tar vi nästa. Paulina, nu får du vässa åsiktshjärnan här. Då säger jag så här. Regeringens sänkning av reduktionsplikten är ett dråpslag mot klimatet. Det menar Centerpartiet som istället har följande förslag. Frys dagens nivå på reduktionsplikten, ta bort koldioxidskatten och sänk momsen på biobränsle och sänk reduktionspliktsavgiften. Det menar partiet ger ett sänkt pris på 4 kronor liten. Vad tycker ni om Centerns förslag? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Vi är emot.
Ja, Peter svarar för hela redaktionen.
Ja, absolut.
Varför Peter?
Alltså, ja, det var ju väldigt mycket komplicerad information att processa på kort tid. Så att jag gick helt enkelt på att det är ett förslag från Centerpartiet. Då är jag emot.
Nej, men allvarligt. Frys dagens nivå på reduktionsplikten. Alltså den ska inte fortsätta öka som det är tänkt. Ta bort koldioxidskatten, skattesänkning. Sänk momsen på biobränsle, alltså det som ska blandas i. Och sänk reduktionspliktsavgiften som är väl ytterligare någon skatt. Och då får du ner priset med 4 spänn per liter.
Ja, nej, men det här med att biobränslet har samma skattenivå som det fossila bränslet i de här bränsleblandningarna, det är knasigt. Där har Centerpartiet rätt. Mm.
För de tänker då att de minskar ju kostnaderna för konsumenterna samtidigt som då man inte ökar förbrukningen av fossila bränslen. Det är väl det som är tanken med det här. Finns det inte någon poäng i det eller vad tänker du?
Jo, det gör det.
Ja, okej.
Okay. Det var svårt idag.
Ja. Vi tar nummer 4. Skrivs till skolan.
Ta något om bibliotek.
Nej, det var det. Det var svåra frågor. Och värre blir det, Paulina. För nu har det blivit dags för mitt favoritmoment faktiskt. Det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Som vi då alltid brukar avrunda med för att få den rätta fredagsstämningen.
Jag har tränat hela veckan.
Jag har en kompis som berättat att när han lyssnar på det här så brukar han vara ute och springa och då skriker han svaren högt i spåret. Så om det är någon ute i Lidingöskogarna som hör en man skrika konstiga saker så är det då att han har rätt eller fel. Hörrni, ni känner vid det här laget till momentet väl, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en kort avbrott av lustfylld tävlan i den annars så stränga och frugala miljön här i ledarredaktionens podd. För några minuter släpper vi våra bistra masker och låter de tuktade och pryglade barnen inom oss leka fritt. Och leken heter frågesport med frågor som eventuellt har något med dagens diskussion att göra. Ni som lyssnar kan precis som min löpande kamrat också vara med. Och svarar ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Paulina, Tove och Peter gör. Så ni är helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter. Och då lyser majsolen extra bara för er. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa när jag läst färdigt frågan får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar att få minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en hel veckas ära och beundran från sina kollegor. Mattias är regerande mästare och han har till och med då belönats med att slippa stå ut mina frågor idag. Så det kan man vinna. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Vi har pratat om Handelshögskolan idag. Nu söker jag några alumner från just Handels. Den första är en före detta diplomat som jobbat nära de fem senaste socialdemokratiska statsministrarna, senast som EU-minister.
Och så Tove.
Peter först.
Hans Dahlgren.
Så heter han verkligen. Jag tänkte säga också att han är känd för att han inte fick några påstådda telefonsamtal under tsunamikatastrofen 2004. Ett poäng. Nästa före detta handelsstudent är en radioman och satiriker, känd bland annat
Paulina.
Paulina.
Christian Lok.
Nej, det är det inte.
Jag var alldeles för snabb.
Ja, du får minuspoäng för det faktiskt.
Nej.
Känd bland annat från Sveriges Radio På håret och som ständig gäst i Snacka om nyheter 1995 till 2003. Vad heter denna komiker och radioman?
Oj.
Ni vet på den tiden Stellan Sundahl ledde...
Ja, det var den jag kunde.
Nej, det är inte
Peter.
Peter?
Alltså det enda jag kan komma på från På håret var han program som ledde det, Lelle Printer.
Ja, nej, men det var inte han, utan den här mannen, det var svårt där, men Stefan Grundin heter han. Den här då, skådespelare ska senare PR-konsult, främst känd för sin roll som Vilma i serien Skärgårdsdoktorn.
Paulina? Ebba, precis, hon bodde granne med mig. Mm. Vi lekte när jag var liten och hon hette Ebba.
Ja, men det räcker.
Hultqvist.
Ja, absolut. Då är du uppe på någon igen. Snyggt.
Just det. Sollentuna.
Vi tar den till. Då är jag ute efter en svensk journalist, tidigare lobbyist och politisk tjänsteman, som bland annat var med och startade tidningen Fokus. Numera arbetar
han... Nej, varför säger jag för snabbt?
Ja, varför gör du det? Men nu får du säga någonting i alla fall.
Ja, Karin Pettersson.
Ja, absolut. Snyggt. Då är du uppe på ett poäng. Härligt. Vi lämnar Handels och pratar andra universitet, för det har vi också pratat om idag. Att Uppsala universitet är landets äldsta är välbekant. Men vad heter det näst äldsta universitetet som grundades i Sverige och som fortfarande är verksamt?
Det här är en trickfråga. Grundades i Sverige och fortfarande är Paulina.
Ja.
Det här kan vara helt fel. Tartu.
Det är helt rätt.
Vet ni, nu måste jag berätta. Min farmors mor tog sin examen där 1917.
Fantastiskt.
Vilken tur att du tog den här poängen.
Ja,
då är du uppe på 2 poäng, va? Det grundades då som Dorpat universitet. Det kanske fortfarande hette så när din farmor tog det rent av. För de var tyskspråkiga länge. Hörrni, Paulina leder då. Nästa fråga. Vad heter Sveriges yngsta universitet som blev den 1 januari 2022?
Oj.
Nej, kanske
Tove,
också.
Tove, man får chansa lite.
Ja, chansar då.
Mälardalens.
Helt rätt, Mälardalens universitet. Jag ska säga då att Tartu universitet, det grundades 1632 i Estland, som då tillhörde Sverige, bara så man förstår varför det var så. 2 poäng på Lina, 1 till övriga. En sista universitetsfråga. Sedan 2007 är den svenska universitetsutbildningen organiserad enligt ett internationellt ramverk och samarbete. Vad heter detta?
Paulina? Bologna.
Det gör du verkligen. 3 poäng, snyggt. Hörrni, i helgen är det ju val i Turkiet. Det har vi inte pratat om, men det är ju förstås av intresse för Sverige med tanke på NATO-inträdet. Och vi kommer säkert ta upp det i podden nästa vecka. tänkte kolla vad ni kan om Turkiet. Under första världskriget deltog Osmanska riket på centralmakternas sida. 1915 angreps landet av en allierad styrka som landsteg men led nederlag och efter flera månader fick dra sig tillbaka. Vad hette platsen där denna olyckan heter?
Gallipoli, va?
Eller Gallipoli. Helt rätt. Två poäng till dig. Mer Turkiet. När man vann brons i fotbolls-VM 2002 besegrade Sydkorea i sista matchen. Det första målet gjordes redan efter 11 sekunder. Det snabbaste VM-målet någonsin. Vem gjorde målet? Och det är också den spelare som i historien gjort flest mål för det turkiska herrlandslaget.
Peter. Det måste nästan vara Sükür eller vad han heter.
Ja, Hakan Sükür. Helt rätt. Upp på 3 poäng du också. Spännande. En sista Turkiet-fråga. Döner kebab är känd turkisk fast food. Men dagens moderna variant med billig döner kebab som säljs i bröd med massa olika grönsaker, det utvecklades faktiskt utanför Turkiet. I vilken stad då?
Paulina. Berlin.
Ja, eller Västberlin egentligen. Men rätt. 4 poäng. Snyggt, spännande. Vi ska gå vidare med några av dagens jubilarer. Hoppas jag inte Tova har hunnit kolla upp dem.
Nej, jag har inte det.
Florence Nightingale föddes idag för 203 år sedan. I vilket krig blev hon berömd för sina insatser inom fältsjukvården?
Peter? Krimkriget.
Helt rätt. Upp 4 poäng då också. Det är dramatiskt idag. Lill Lindfors föddes 120 år efter Florence och fyller alltså 83 år idag. Många i vår generation minns henne som från Svenska Sesam där hon spelade Miljor. Vem spelade teaterdirektören i Svenska Sesam?
Aldrig hört talas om.
Svenska Sesam. Sesam är sprit på svenska.
Nej, det har jag heller inget minne av.
Minns ni inte Nils Eklund som spelade Pompom?
Nej.
Jag trodde du skulle prata om någon tappade kjolen.
När var det?
1985.
Ja, men det var inte frågan. Nej, det var Magnus Härenstam som spelade direktören.
Det kunde man ju ha chansat på bara ändå.
Hörrni, en som eventuellt fyller 20 år idag, det är Madeleine McCann som ju försvann 3 år gammal 2007. Vad heter den populära turistregionen i Portugal? Varifrån hon försvann?
Oj.
Paulina?
Det var säkert Algarve, va?
Ja, då var det. 5 poäng. Usch. Slutligen, Peter, nu kan du komma ikapp här ifall du är snabb. Storbritanniens premiärminister fyller 43 idag. Vad heter han?
Tove.
Paulina.
Tove var först.
Rishi Sunak.
Helt rätt.
Fast Joe Biden sa Rishi Sunak. Han sa Tove.
I've got news. Rishi Sunak is now the prime minister.
Rishi Sunak.
Man säger så i USA.
Ja, precis.
Född i Southampton 1980. Och därmed har vi en vinnare för i eftermiddag.
Tove förstörde min spurt.
Ja, precis.
Lade krokben.
Kan man inte vinna så måste man paja för andra.
Men grattis Paulina, trots att du drog på dig minuspoäng.
Ja.
Det här var ju helt fantastiskt. Och Tartu universitet. Alltså.
Vilken upphämtning.
Ja. Ja, verkligen. Tack. Det känns som ni är extra snälla nu.
Ja. Vilket år tog du examen därifrån? Fantastiskt. Hörrni, det är dags att avsluta. Jag tänkte bara avsluta med en vanlig sån här rundfråga. Vilka håller ni på när det är Eurovision imorgon? Har ni någon favoritlåt? Tove?
Ja, men jag håller på Loreen.
Det håller jag på. Jag har folkligt sagt av dig. Paulina?
Jag har inte koll.
Du har bättre koll på 1985 års final.
Ja, den var toppen.
Vilka vann det året? Var det Bobby Sox eller fan vet?
Ja, det var Bobby Sox.
Ja, Bobby Sox.
Lade svinge.
Usch vad jag kan saker, jag skäms för nu. Peter, du då? Har du någon favorit i finalen imorgon?
Jag har faktiskt inte sett en sekund av Mello-spektaklet detta år.
Nej, okej. Men då ska du titta förresten.
Det kan vara så, jag har barnhelgen den här helgen, så det kan finnas önskemål.
Det kan vara så illa. Ja, vi får se hur det går, men Tove håller i alla fall alla tummar som går för Loreen och Sverige. Stort tack Tove, Peter och Paulina för att ni var med mig idag.
Tack så mycket.
Ska du ha.
Det var jättetrevligt att ha er här. Och tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Själv heter jag som alltid Andreas Eriksson och jag hoppas också som alltid att vi hörs snart igen.